Välkomna till årets första avsnitt av Mitt Lantbruk. Och som ni kanske hör är det inte längre Melissa som leder programmet, utan jag, Sandra Nergård Petersen. Jag har under många år arbetat på Sveriges Radio, men nu senast har ni hört mig som programledare för Jordbruksverkets podd Landet. Det ska bli superkul att nu få ta mig an Mitt Lantbruks fyra avsnitt som vi ska hinna med här i år. Temat först ut är väder och teknik. Och här: aftonrodnad vacker natt, morgonrodnad skvätt i hatt. Känner ni igen det? Det är alltså en väderspådom ur Bondepraktikan som innebär att om himlen är röd på kvällen så blir natten klar, och om den är röd på morgonen så blir det regn. Idag har vi ju en del mer eller mindre avancerad teknik till handa för att förutspå väder.
Speciellt minns jag en av gångerna då jag gav mig ut och skulle dra ut en bevattningsmaskin och det hade regnat mycket. Jag trodde inte att det hade regnat alls så mycket. Så det blev lite tråkig överraskning när jag var halvvägs ut i fältet och insåg att jag har faktiskt fått riktigt mycket regn. Så att jag kan nog packa ihop och åka hem igen. Sånt händer inte på samma sätt sen jag skaffade väderstationen.
Många lantbrukare har de senaste åren investerat i så kallade väderstationer. Hur fungerar de här? Och när skadan väl sker, hur har man då försäkrat sig som bäst? Och vilka grödor är aktuella för att parera extremvädret som vi ju faktiskt står inför? Och med oss för att få svar på de här frågorna har vi Erik Moll, lantbrukare från Löderup. Hej Erik!
Hejsan!
Vi har Thomas Roos, försäkringsrådgivare på Länsförsäkringar. Hej Thomas.
Hejsan.
Och vi har Henrik Jetzell från Hushållningssällskapet i nordöstra Skåne, Kristianstad. Hej Henrik.
Hej hej.
Erik Moll, du odlar ju bland annat sockerbetor och raps. Och vad är det då som du har skaffat dig för att hjälpa dig ha koll på vädret? Vill du berätta lite om det?
Ja, men det vill jag gärna. Ja, men onekligen är det så att vi är väldigt beroende av vädret som lantbrukare. Vi kan inte påverka det, men vi kan ju se till så att vi har så bra prognosverktyg som möjligt. Va? Dels för att, ja, prognos för naturligtvis för att se i framtiden, vad är det som händer för någonting? Vad är det för väder vi kan förvänta oss? Men också att samla data, vad är det för väder vi faktiskt har fått här, så att säga. Va? Ja, jag har ju mätt vädret, alltså jag har temperatur, nederbörd och så vidare. Det har väl alla gjort alltid som lantbrukare. Men jag blir ganska trött på att den här regnmätaren ofta hade regnat över. Jag hade glömt att tömma den. Ofta var det lite osäkert vad det faktiskt var för nederbörd jag hade fått. Så att jag skaffade mig en digital väderstation för knappt ett år sedan.
Okej.
Och det tycker jag att jag har väldigt stor glädje av, att kunna se faktiskt vad som har hänt och att kunna få lite skarpare data och att få in det i telefonen direkt. Mm.
Men utöver då den här osäkra och kanske otillförlitliga datan som du har fått genom att kolla regnmätaren och sådär, vad var det som fick dig att överväga det här köpet liksom, mer från början?
Väderstationer, ska jag säga, det har vi egentligen funnits under ganska så många år. Det som har hänt sista åren, det är ju faktiskt att det här sköts ju trådlöst, och det är då via ett moln man får in all data. Det innebär att man kan sitta var som helst och ta emot datan, plus att man har en support också från företaget man har köpt utrustningen av. Va?
Okej, vad hjälper de med då?
Ja, alltså skulle det vara så att, så att säga, själva hårdvaran går sönder så skickar de en ny. Det är typ av leasingavtal kan man säga, där man hyr själva utrustningen. Så det är väl stor skillnad mot tidigare. Va? Alltså jag köpte själv en väderstation här om året och då slutade med att den funkade sig sådär ett halvår ungefär. Och det är lite irriterande. Man vill liksom att det ska funka hela säsongen igenom minst och vara bekymmersfritt helt enkelt.
Mm. Och kan du berätta lite mer hur det fungerar då? Du sa att det var trådlöst. Och hur fungerar den här väderstationen?
Ja, men det fina är ju då liksom att med det trådlöst så sätter man ut den på representativt fält eller område på gården där det är då så representativt som möjligt. Va? Alltså med det sagt att där det blåser som man tänker sig att det gör i allmänhet på gården och där det regnar som det gör. Helt enkelt inga byggnader eller annat som stör.
Vi ska vara på gården, den är inte ute liksom i fältet så att säga.
Ja, den är ute i fältet då, liksom ganska miss på alltså själva fastigheten helt enkelt. Va? Så att man får ju vädret precis in till sina fält. Det blir ju extremt lokalt helt enkelt. Va? Och sen har man en app som man går in i appen på sin smarta telefon då, helt enkelt. Och där läser jag av nederbörd, marktemperatur, lufttemperatur, luftfuktighet och så vidare. Och man har då möjlighet att se det sista 24 timmarna och till och med ända tillbaka så långt som man faktiskt satt upp sin väderstation. Så man kan välja månad, kvartal eller år och så vidare. Mm. Så det är ganska intressant att jämföra mellan åren hur mycket nederbörd man har fått. För att vi svänger oss ofta i de här termerna att i höst har det regnat väldigt mycket eller det här var en väldigt torr vår. Ja,
då kan du kolla upp exakt här.
Ja, exakt. Här kan jag sätta liksom verkligen ett säkert värde på det helt enkelt.
Ja, och som jag har förstått det så går det ju liksom att koppla upp sig på något vis att man kan dela den här datan med till exempel grannar eller omkringliggande gårdar eller de som också är anslutna. Kan du berätta lite mer, hur fungerar det där?
Just det fabrikatet då jag har valt med och så är det ju möjlighet till det. Det finns ju lite olika fabrikat på marknaden. Men där är det möjlighet att då så att säga ansluta upp till 5 andra väderstationer runt om i världen egentligen kan man säga då. Men det är ju såklart intressant att i mitt närområde. Så att 5 andra stationer så ser jag precis vad som har hänt där på samma sätt som i min egen väderstation. Med det sagt så innebär det också i det här konceptet att jag delar ju min väderdata.
Mm.
Men det är rätt så tryggt att ha det där för att då skulle det vara man tycker att det känns som att det är lite osäkert värde. Det kan vara ganska extremt att det har regnat väldigt mycket. Väl. Ofta är det kanske regnet man tycker är kanske lite utmärkande. Vi har fått 30 mm natt. Vet man då att grannstationen 2, 3, 4 kilometer bort har fått precis samma nederbördsmängd så stämmer det där ju helt enkelt. Mm. Så det är ganska så trevligt. Va? Och man kan även klä på så att har man anställd personal på gården så har de ett eget inlogg. Och de kan också komma och se all data. Så att i praktiken så sitter du hemma vid köksbordet eller kanske till och med ligger i sängen 3:30 på morgonen och kikar exakt hur vädret är istället för att behöva gå upp. Det underlättar väldigt mycket i vardagen helt enkelt.
Ja, det låter bekvämt. Men jag tänkte du sa det här att man kan ju också ansluta eller få data från fler längre ifrån. Finns det några fördelar med det? Att veta liksom vad vädret är i Tyskland? Är det det som komma skall kanske? Eller använder du det på något vis?
Jag har faktiskt inte sträckt mig utanför de svenska gränserna så att säga. Det har jag inte gjort. Va? Men det skulle man kunna tänka sig att kanske man skulle göra det framöver. Utan jag har ju nöjt mig så att säga med väderdatan i min närhet. Va? Och jag har då en sån här station själv. Man kan ju välja att klä på med fler mätstationer så att säga. Om man skulle ha marken väldigt utspridd. Nu har jag marken 2 kilometer från gårdscentrat som max. Va? Så då tycker jag väl en väderstation är tillräckligt. Men säg att jag hade haft mark ett par mil bort, 3-4 mil bort. Ja, men då hade det varit intressant att kanske ha ytterligare en station. Eller rent av att det är någon annan lantbrukare som har en station där som jag skulle kunna ansluta mig till.
Mm. Jag tänker, vi pratar ju skador, väder och eventuella skador på grödor och sådär. Men vad har du upplevt någon speciell skada som, på dina grödor som fick dig att tänka att väderstation var någonting som skulle underlätta mot det här?
Det har ju varit tillfällen då man har missbedömt hur mycket det faktiskt har regnat. Mm. Och jag tror jag pratade lite om det inledningsvis här just att en traditionell vanlig regnmätare kan fungera bra. Men det har hänt mig flera gånger faktiskt att jag har kommit ut och så har den visat 10 mm. Men i själva verket är det 25 mm som jag har fått. Mm. Eftersom det har blåst så mycket så att liksom, ja, den har inte fångat allt vatten som har regnat ner helt enkelt. Va? Speciellt minns jag en av gångerna då jag gav mig ut och skulle dra ut en bevattningsmaskin och det hade regnat mycket. Jag trodde inte att det hade regnat alls så mycket. Va? Så att det blev lite tråkig överraskning när jag var halvvägs ut i fältet och insåg att jag har faktiskt fått riktigt mycket regn, så att jag kan nog packa ihop och åka hem igen. Va? Sånt händer inte på samma sätt sen jag skaffade väderstationen. Så jag tycker att det är en väldigt låg investering till den nyttan det faktiskt ger, eftersom vi verkligen är så beroende av vädret, så är det skönt faktiskt att ha den möjligheten att ha lite skarpare kontroll på vad som har hänt.
Mm, precis. Men en sista fråga här då. Vad vill du skicka med? Vad ska man tänka på när man ska välja väderstation?
Men där finns ju lite olika fabrikat som jag sa tidigare, och jag skulle vilja säga så här att snåla inte. Det är en gammal sanning. Den gäller även när vi pratar väderstationer. Se till så att du skaffar någonting där du har en backup. Där du har ett företag där du har köpt av, som du faktiskt kan få tag i, som kan ge dig support om du får bekymmer.
För det kan det bli.
Ja, det är som allting annat som man har utomhus. Det är klart att det slits av väder och vind naturligtvis. Va? Jag tycker ju den här tjänsten att kunna dela data och få data från andra väderstationer är ovärderlig. Så att det skulle jag ju vilja förespråka, att man väljer någon sån typ av lösning.
Tack så mycket, Erik. Vi vet att du har en tid att passa, så vi släpper iväg dig. Men tackar för att du varit med oss idag och pratat om väder och teknik.
Tack!
Ja, vi hörde Erik Mål prata om att vatten kan ställa till en del, och han har därför använt sig av en väderstation för att kunna förutspå lite, eller ta in datan och använda den sen. Men allt går ju inte att förutspå, och ibland ställer vädret ändå till det. Så Thomas Roos från Läsförsäkringar, vi ska prata om de grödeförsäkringar som finns som kan vara bra att ha. Thomas, vad kan vädret specifikt ställa till med för skador?
Ja, så när det gäller vädret så är det ju storm och hagel och grödor som är den stora grejen ju, så att säga. Och framförallt hagel har ju alltid varit en tråkig historia på våra breddgrader, alltså i Skåne.
Mm. 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 Och det blir liksom, jag tänker också slagregn, eller som Thomas, eller som Erik var inne på här med vattenmängder och så. Hur vanligt är det?
Ja, regn i sig är ju då sällan ersättningsbart. Det är ju omsådet som funkar då, så att säga. Men det kan ju vara nog så riktigt, så att säga. Så det är ju inte så många år sedan vi hade en ganska tråkig vår med ganska mycket omsådsskador på bland annat sockerbetor.
Okej, okay. Ja.
Ja, så att... Så att det, men överlag så är ju alltså vatten uppifrån kommande är ju ingen stor grej med just omsådd, så att säga. Mm.
Vi har haft lite, tänker jag, väldigt torra vårar också. Torka, hur ställer sig det?
Ja, i kombination med tufft regn och sen torka så kan det ju också leda till omsorgsskador, så att säga. Så att det är, omsorgen är ju, känns som det är ett ökande problem faktiskt, i dagens väder. Och det är en effekt då av de förändringar vi ser, faktiskt.
Mm. Vad har rapporterats in som de vanligaste skadorna som folk också fått liksom utbetalningar för då?
Ja, när det gäller, om man pratar grödor, så är det ju alltså omsådden då, ju, så att säga. Va? Och den funkar ju, så den täcker ju liksom både så att säga frö och kostnader för körningar och så. Så det är ju en fast peng man får, så att säga. Va? I de fallen, det är en godkänd skada.
Mm, utöver omsorg då?
Ja, då är det ju alltså hagelskador, så att säga. Va? Men då är vi ju lite längre fram på året, så att säga.
Ja,
det är ju sommartiden som är värst, så att säga. Va? Men när det gäller de andra skadorna, då pratar vi ren vanlig egendom och inte grödor. Då är det ju storm på byggnader och sådant.
Ja,
okay. Det är det. Men, yes.
Ja. Och hur skyddar man sig då, i alla fall ekonomiskt, från skador? Kan du berätta lite om vilka försäkringar som finns?
Alltså då är det ju i första hand när det gäller grödorna, så är det ju en hagelförsäkring från AGA då, så att säga, som vi har, som är vårt dotterbolag. Va? Och då är det ju jätteviktigt att man har all gröda med i försäkringen, vilket man ska ha, så att säga. Va? Och så att arealer är rätt och up to date, så att säga. Va? Så att det är så man skyddar sig. Sen har man väl gjort det. Sen är det egentligen bara att luta sig tillbaka, och om det kommer problem så anmäler man det.
Ja, Så man får vara proaktiv med att skaffa rätt försäkring och sen gäller det att bara använda det, ta hjälp av den också.
Precis, va? Mm. Och det kan ju, som vi hörde tidigare här idag, att det här med att man har ganska utspridda fastigheter eller brukningscentra är ju ett litet problem idag som man ska vara vaken på, va? Att det är inte säkert man är där det haglar. Så att säga, va? Så att det gäller, och då skulle ju typ väderstationer kunna vara ett litet hjälpmedel.
Precis, ja. Fick vi input från dig också om det. Ja, framöver så kan man ju tänka sig att det extrema vädret blir värre, att det blir mer torka eller stora regnmängder. Det har vi ju sett liksom nu, inte bara historiskt utan även i vår närtid. Hur har länsförsäkringar anpassat sina försäkringar till, ja, men om vi nu väntar ett mer extremt väder?
Alltså man kan ju säga att vi tittar ju hela tiden på att göra förändringar när det gäller just grödaförsäkringen. Men centralt så har vi ju haft ett antal personer som jobbar med klimatförändringar och de saker vi ser, så att säga. Så att frukterna av det kommer ju att komma här, så att säga. Men givetvis är det ju så att vi tittar på lösningar, hur det kan vara i andra länder och vad det finns för saker för att så att säga få in ett bredare skydd, så att säga, till företagaren, helt enkelt. Va? Så att det har nog aldrig varit så långt fram som det är just nu, de jobben, så att säga. Mm.
Vilka, vi är nyfiken här, vilka länder är ni kikar på? Är det någon som har liknande förhållanden för oss? Eller
liknande förhållanden. Våra grannländer, alltså Danmark och lite andra europeiska länder, har lite andra lösningar, så att säga. Va? På just de här väderfenomenens försäkringslösningar, så att säga.
Ja, är det något du kan gå in på lite? Vad är skillnaderna där?
Ja, alltså man kan säga, tyvärr är det ju så att många gånger så bygger det lite grann på att det är lite statlig finansiering på det, så att säga. För att det kan vara ett sätt för en stat ju att säkerställa att man kan bedriva lantbruk, helt enkelt, så att säga. Så att det bygger på lite olika saker, men i slutändan är det ändå så att det är alltså privata försäkringsbolag, eller som vi ömsesidiga försäkringsbolag, som står för den ekonomiska tryggheten, så att säga. Men finansieringen kan vara så pass omfattande så att alltså den vanliga företagaren kan inte ta dem, utan det får man helt enkelt ta på en statlig bas, så att säga. Va? Och det är ett sätt för staterna att liksom komma ifrån att ta ett totalansvar för livsmedelsproduktionen. Då kan man ju säga att försäkringsbolagen tar liksom och löser det, men kostnaden landar lite grann på staten. Och det kan mycket väl vara något som vi kan se i pipen framåt här.
Ja, vi får se på närmsta tiden här. Men tack så mycket för nu, Thomas Roos. Vi kanske hör mer om dig prata väder framöver. Då går vi vidare. För då har det blivit dags att börja försöka säga lite om, kanske inte värdet, men vårbruket. Henrik Etzell, växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i nordvästra hörnet av Skåne, Kristianstad. Henrik, hur ser förutsättningarna ut för vårbruket, tror du? Eller är det igång nu?
Dagen till ära så regnar det ju. Så att, det står väl och stampar lite grann. Ni alla känner ju till att vi har haft en väldigt blöt höst och väldigt blöt vinter, så att de flesta går ju och väntar på att det ska torka upp här. Och det, sen de senaste 10 dagarna har det ju skvätt lite hit och dit, så att det låter att dröjas. Eller det.
Och kallt har det varit, tycker jag i alla fall. Men nu har jag kanske inte varit i hela Skåne.
Absolut. Nej, men det har varit kallt, så att det har liksom inte hänt så mycket. Men förra veckan och förra veckan hade vi lite bättre väder. Då hände det lite grann. Rapsen började bli lite grönare och ogräsen började tända till lite grann. Så att vi är ju på gång.
Det är på gång.
Vi ska bara få några dagar med uppehåll här, så kanske det händer lite grann.
Det hoppas vi, ja. Är det några grödor som kommer dyka upp nya i år, skulle du säga?
Nytt för i år som jag känner till är ju den här industrihampan, om ni har hört talas om den. Okay. Som man kan använda som isolering i väggar.
Ja.
Och jag tror det skulle väl rullas ut en del odling här, både i Skåne och på Gotland.
Okay.
Och det är ju en relativt ny gröda som har odlats tidigare i Sverige, men blev förbjuden 65, tror jag.
Ja, när började den tillåtas sen igen då? Har du koll på det?
Jag tror det var i början på 2000 någonstans.
Ja.
Och sen är det ju rätt så hårda regulationer, eller man måste ju skicka in kvitto på utsäde och sådär, så att man inte odlar någon
olaglig
precis, märkliga variant.
Nej, precis. Just det. Men är det ny för Skåne eller ny för i hela Sverige?
Ja, det är väl mer att den är ny på så vis att odlingen är väl lite större i år. Och det är ju en intressant gröda, för den är ju vårsådd och konkurrerar bra mot ogräs. Så det kan ju vara spännande för dem som har mycket höstsådda grödor att prova på.
Precis.
Bryta av med.
Ja, och jag tänker också utifrån det vi pratar om då, om extremt väder. Hur står sig industrihampan i extremväder?
Där sviktar ju lite grann erfarenheten kan man säga.
Kan man säga.
Men, ja, men enligt teorin så är den väl lite tåligare än en spannmål där, men alla växter behöver ju vatten, så är det.
Mm, mm.
Något underverk tror jag inte att det är.
Nej, men vi får utvärdera sen efterhand då, hur han har stått sig.
Ja, det blir spännande.
Ja. Men vilka grödor skulle du säga finns det som passar för extrem, vill säga torka eller väta?
Man kan väl säga, vi har ju inte så många grödor som vi odlar här i Skåne eller sådär, så att tonvikten eller tungvikten är ju på höstsådda grödor som har ett bra rotsystem när vi kommer in på våren. Ju.
Mm.
De kan hantera torka betydligt bättre än vårsådda grödor som helt förlitar sig på nederbörd där i början, ju, innan de har kommit igång och utvecklat rötterna. Och då, en nackdel med det är ju, om ni har hört talas om de här gräsogräsen som följer med en stor andel odling av höstsäd och höstsådda grödor. Ju. Men det är väl egentligen det som är, vi går dit mot, om man tittar på statistiken. Jordbruksverket släpper ju statistik varje år. Och då kan man ju se att det har varit ett stort skifte från en stor odling av vårgrödor på 80-talet till en mycket större odling av höstgrödor. Ju. Och det är för att det är en säkrare odling.
Mm, mm. Så det är det man ska satsa på i ett väder som vi inte riktigt kan förutspå här, vilka extrema det blir.
Ja, det ska man ju försöka göra. Sen har vi ju då vädret på hösten som kan ställa till det. Till exempel som i höstas när det började regna i oktober och sen slutade det inte regna i princip.
Ja, men är det någon annan gröda eller sätt att så på som kan vara behjälpligt i extremväder framöver?
Ja, det sker ju en del spännande forskning på så kallat perent vete. Framförallt i USA. Det perenna vetet har ju ett helt annat typ av rotsystem. Det är ju långt som bara den. Vilket gör att det står emot de här väderfluktuationerna bättre. Problemet med de här perenna grödorna är att de satsar kanske inte lika mycket på fröproduktion. Och det är ju fröet vi vill åt. Så stor fröavkastning som möjligt. Och de ligger ju, det perenna vetet ligger ju avkastningsmässigt långt under våra ettåriga grödor. Tyvärr. Så att vi får väl se. Det är lite längre, på längre sikt. Så får vi väl se vad det kan ge.
Precis. Det experimenteras lite där.
Yeah.
Ja. Tack. Men vilka grödor är extra känsliga och kanske bra att undvika? Du har säkert varit inne på det lite nu, men vi tar den frågan ändå rakt ut.
För då blir det ju motsatsen till höstgrödor i vårgrödor. De vårsådda grödorna är ju mer känsliga, så är det. Då vill vi gärna ha regn i maj för att de ska komma igång på ett bra sätt. Blir det inget regn i maj till exempel som 2023, då och juni, då är vi illa på det. Alltså, då uteblir avkastningen.
Mm. Kanske många som av den erfarenheten nära en på nu har tänkt om lite i år.
Jag tror att många har försökt höst så mycket som möjligt. Sen har det ju, som vi sa tidigare, varit en besvärlig höst med. Så att, här i nordöstra Skåne så såg man ju mycket efter potatis. Och då är vi inne i oktober och där blev inte mycket sått på sina ställen.
Ja. Ja, men vi håller tummarna för en då, till att börja med, regn i maj nu då.
Det gör vi verkligen, och ett superpositivt 2024.
Eller hur, ja. Som en sista fråga skulle jag vilja fråga er båda, Thomas och Henrik. Vad ser ni fram emot mest i vår?
Alltså det är ju ett hyfsat normalväder, så att vi inte upplever ett 2023 igen, så att säga. För att effekterna blev ju mycket, mycket tuffare än vad man skulle kunna bedömt, så att säga. Så att det ser vi verkligen fram emot.
Eller hur? Och Henrik, vad säger du?
Det är samma här. Det har varit alldeles för tråkiga effekter av 2023, så vi hoppas verkligen på ett mer normalt år med bra avkastning för lantbrukarna, så att vi får en bra ekonomi i odlingen.
Tack så mycket Thomas Roos, Henrik Etzel och Erik Moll.
Tack så mycket.
Det var allt för dagens Mitt Lantbruk, där vi pratat väder, teknik och vårbruk. Hör gärna av er om ni har några frågor eller synpunkter på programmet. Maila i så fall till vår eminenta marknadsansvarige Björn Kristiansson. Då är hans mail björn.kristiansson och då är det j istället för i Kristiansson. snabla.lansforsakringar.se. Jag heter Sandra Nergård Petersen. På återhörande.